Finna sig av mig, Agnes Lidbeck. Den sociala överenskommelsen förhandlas inte på individnivå. Den är allmängiltig. Ett regelverk måste följas för att samhället ska fungera. Grundförutsättningen är att kvinnan spelar tre roller. Hon ska vara mamma. Hon ska vara åtråvärd. Hon ska vara omhändertagande. Hon ska vårda. Respektive roll ska spelas enligt överenskomna riktlinjer. Replikerna är givna. Improvisation är förbehållen vansinniga. Kvinnan själv är den som har mest att vinna på att upprätthålla dessa gränsdragningar. Så länge hon är begriplig för sin omgivning är hon begriplig även för sig själv. Motsatsen, att vara obegriplig, är något hon räds. Ett symptom på ett fysiologiskt eller empatiskt tillkortakommande. Första delen. Ett skeende blir relevant först när det får konsekvenser. Därför börjar berättelsen i stunden när kvinnan blir mamma. Innan dess har det varit en saga för barn, utan logiska restriktioner, med surrealistiska inslag och med många möjliga slut. Rummet där Anna och Jens placeras efter förlossningen har tre höga fönster. Det är tyst och utanför lyser solen. Anna sitter upp i sängen och håller sitt första nakna barn mot sina nakna bröst. Det ska man för att stimulera anknytning och mjölkproduktion. Jens sitter bredvid med sitt finger, den yttersta spetsen i barnets hand. Jens dricker saft och äter ostsmörgåsar från en bricka med en svensk flagga som de visste skulle stå där, som de skämtat om innan. Så vulgärt med en svensk flagga. Herregud, sa de, samtidigt när barnmorskan gått igen. Anna dricker kaffe. Under det närmaste dygnet kommer barnmorskorna in ungefär varannan timme. Olika kvinnor, alla försiktiga i dörren. Ibland ringer Anna efter dem med en röd knapp för att få veta att allt är som det ska. Att nya ryckningar i ögonlocken och skiftningar i temperaturen på barnet och de plötsliga huggen i sidan på henne själv är som de ska. Vid besöken tittar Anna på barnmorskorna som tittar på påsen med urin som hänger från Annas ben och på de få tjocka pärlor av mjölk som hon kan pressa fram ur bröstvårtorna. Hon känner hur de klämmer på hennes mage och hon ser dem titta på blodet som samlas upp i hennes binda. Hon ser dem sträcka henne tabletter, hon ser dem väga hennes barn. Anna vill ge barnet alla namn hon någonsin hört. Det är täckt av ett vitt fett. På huvudet har det en blodfläckad bomullsmössa. Det öppnar sina blanka ögon och tittar på Anna. Och hon tittar tillbaka. Så öppnar barnet läpparna och börjar skrika. På natten sover Anna illa. Hon har inte tillräckligt med mjölk. Barnet är gult och hett och hon känner hur det krymper bort i hennes händer. Snart kommer det att ligga alldeles kallt som en ekorre i en låda, tänker hon, med en minnesbild från barndomen. Det ligger och hackar med sin haka mot hennes bröst men får inget grepp. Hon ringer efter barnmorskorna om och om igen men de har sett detta förut. De vägrar att drabbas av panik. Jens är smittad av deras lugn. Jens matar med en liten sked, droppe för droppe. Hans tålamod är oändligt, men ibland när barnet sover går han ut ur rummet. Anna förstår inte hur det går till, hur han avlägsnar sig. Jens duschar och byter kläder hemma och kommer tillbaka med saker som hon behöver, som hon skickat hem honom för att hämta, men också med en ren doft omkring sig, en frisk luft. Blodet mellan Annas ben luktar salt. Anna går genom sjukhusets korridor med barnet i en genomskinlig låda. Det är viktigt att få igång blodcirkulationen så snart som möjligt efter kejsarsnittet. I korridoren rör sig andra människor, framförallt nyblivna pappor.